Välkommen till Pingstkyrkan i Trollhättan. Påsken är över, men den är inte förbi. Vi har en serie nu på haft på 3 veckor som heter Med påsken i ryggen. Och vad innebär det att ha en påsk i ryggen? I slutet av gudstjänsten nu så kommer vi att fira nattvard. Och nu kanske du sitter hemma och tänker, jag har inte förberett och nu har han börjat predika redan. Vad gör jag nu? Ta det lugnt. Jag kommer be i slutet och sen så kommer det komma en lovsång innan nattvarden. Så du hinner fixa det under den lovsången om du inte har gjort det än. Så då kan du ta fram din druvjuice och ditt bröd. Det finns någonting som har upptagit mitt teologiska tänkande extremt mycket skulle jag vilja säga. Eller det som har upptagit det mest åtminstone under de sista 2 till 3 åren i mitt liv. Och det är just det här. Vad betyder det att ha en påsk i ryggen? Vad var det som hände på korset egentligen? Och vad har det för implikationer? Alltså vad är konsekvenserna av korset för dig och mig i våra liv? Här och nu och in i evigheten. Liksom, vad var det som blev fullbordat? När Jesus sa det är fullbordat. Ja, vad blev fullbordat? Det har jag tänkt på extremt mycket och fördjupat mig i, ska jag säga. Häromdagen så satt jag och läste ifrån Markus 9. Min vardagliga läsning, så där ett kapitel. Och så kom jag till Markus 9 och det är i det kapitlet när Jesus tar med Jakob, Johannes och Petrus upp på ett berg och visar sin härlighet, står det. Och de kommer upp där och helt plötsligt så förvandlas Jesus. Han liksom får vita kläder och helt plötsligt så uppenbarar sig Mose och Elia. De bara, liksom, vad är det här som händer här? Och helt plötsligt kommer ett moln och så hör de från molnet Guds röst som säger, det här är min son, den älskade. Lyssna till honom. Och lärjungarna liksom bara, ska vi börja bygga? Vi bygger tält här. Vi stannar här. Det här är ju så härligt, det är ju helt fantastiskt. Och jag kan förstå dem kanske. Men tänk er in i den upplevelsen på ett sätt. Man går bara, för oss som liksom lever här och nu idag, så skulle det ju vara riktigt häftigt att bara gå med Jesus, den fysiska Jesus som gick på jorden för 2000 år sedan. Men för dem var ju Jesus en lärare, en människa. Och visst, han gjorde fantastiska saker och de anade ju givetvis, och han sa kryptiska saker som liksom, är han Guds son eller är han Gud? Eller liksom sådär. Och helt plötsligt så sker det här. Och den upplevelsen. Och sen så när de går ner från berget så står det så här. Markus 9:9. Om du har din bibel där. Står det. På vägen ner från berget sade han åt dem att inte berätta vad de hade sett. För en människosonen uppstått från de döda. De tog fasta på det ordet och talade med varandra om vad som menades med att uppstå från de döda. De här 3 söndagarna så är det just det någonstans som vi talar om. Uppståndelsen. Vad betyder uppståndelsen? Genom hela Nya testamentet så lyfts Jesu död och uppståndelse fram gång på gång hela tiden. Kristen tro handlar inte om att tänka rätt, göra gott, massa göranden. Det är ofta ofrånkomligt att det blir så. För att när man tror på den här aktuella händelsen så händer någonting. Gud flyttar in, Guds ande börjar bo i dig och helt plötsligt så börjar du fungera på ett nytt sätt. Du börjar göra de här sakerna. Men det är inte sakerna som gör dig kristen. Det som gör dig kristen är att du tror på den här händelsen. Det som gör dig kristen är att du är en lärjunge till Jesus. Att du tror på det här faktumet att det hände. Och det här faktumet det hände kring personen Jesus Kristus. Det är vad allt handlar om. Det handlar om honom, med honom. Det handlar om hans inkarnation, hans död och uppståndelse. Det är trons kärna. Inkarnation, liv, död, uppståndelse. Det är kristen tro. Det är kärnan. Jörgens predikningar de sista veckorna innan här, del 1, så talar han om vad gör det här? Kunskapen om det här faktumet, den här faktiska händelsen i historien, vad gör den med mig? Och Jörgen talar om att oavsett framgång eller motgång så bärs vi framåt när vi har en påsk i ryggen. när vi har förstått vad påsken innebär. Och förra söndagen så predikade han om samma, liksom, om uppståndelsen, men mer utifrån kraften i uppståndelsen. Kraften som kommer, liksom, som vi har del i genom den. Och han utgick mycket från Efesierbrevet 1, en fantastisk bön som Paulus ber ut i sitt brev där. Och han bad ut den bönen för oss, till oss. Det var helt fantastiskt. Och jag skulle vilja citera lite hans nedskrivna böner här för er från hans utkast. Och sen skulle jag egentligen kunna gå hem, för det är så bra. För dig eller mig, där tron är lite statisk, lite platt eller lite färdig, så ber jag om uppenbarelsens ande, så du ska få se och förstå att Gud har mer för dig. Du är inte färdig. Gud är inte färdig med dig. Han tänker mer för dig. Gud, öppna mina ögon, öppna hjärtan, väck hunger, längtan efter mer av dig. Eller för dig med en omöjlig situation, med snyggt förpackad, hanterbar tro, socialt accepterad om det nu finns. Gud, visa din oerhörda kraft, din uppståndelsekraft just nu. Låt under ske i liv just nu. Sjukdom gå, ångest ge vika, hopplöshet lämna, för att din oerhörda kraft är verksam i den som tror. Amen, säger man till den. Det kan du säga hemma i vardagsrummet också. Och idag ska jag tala om uppståndelsen på samma sätt, fast om det eviga livet. Uppståndelsen och förståelsen, kunskapen om evigheten. Det himmelska hoppet. För det är mångt och mycket det som blir den stora uppenbarelsen för lärjungarna. Det som på något sätt gjorde att de kunde leva fullständigt frimodigt utan fruktan för vad som skulle komma. Ett bibelord som jag ska utgå från idag på ett sätt, och som är det enda bibelordet du kommer få i bilden. Jag kommer försvinna en stund och den kommer komma upp. Det är det här. Och om det är någonting du ska komma ihåg, så är det just det här. Du kan glömma nästan resten, men det är det här jag kommer att tala om. Johannes 11, 25-26. Jesus sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Jag säger det en gång till. Jesus sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Vilket löfte. Om man tänker på den här lilla vers, eller två verser som det är, som är mitt i en mening i ett större sammanhang, som egentligen just då handlar om tröst till Marta, som kommer och säger: Lazarus har dött. Och sen så blir han uppväckt från de döda. Just då, i det tillfället, så tänker jag att lärjungarna tänker: men det var ju det handlade om. Ja, just det, uppståndelsen här nu, han uppstod från de döda. Men sen händer det här då, som jag läste i inledningen, men när Jesus visar sin härlighet då, och de börjar inse någonstans, när Gud hörs från ett moln och säger: det här är min älskade son, lyssna till honom. Pusselbit efter pusselbit börjar hamna på plats. Och jag tänker i mångt och mycket i vår tro, i vår vandring med Jesus, i läsning av Bibeln och i relation till kristna vänner, så är det just många pusselbitar som liksom ska börja passa ihop. Och jag tänker att efter uppståndelsen så är det, tänker jag, att de här pusselbitarna för lärjungarna, helt plötsligt så bara passar de. Och de förstod och de blev tokfrimodiga allihopa. Kanske är det inte så konstigt att de alla utom Johannes gick i döden för sin tro. För de var helt livrädda, eller orädda. Totalt fearless. Det fanns liksom: och vi ska leva om vi än dör. Och en gång i raden av många, när de just talar om uppståndelsen. När man läser evangelierna till exempel, så står det att Jesus, han talade om riket och han botade sjuka. Det var mycket det handlade om. Men sen så kommer man över till apostlagärningarna, och så börjar man se gång på gång hur lärjungarna talar om uppståndelsen. Det är liksom någonstans som liksom kommer med hela tiden. Uppståndelsen är jätteviktig för dem. Det är någonstans grunden de står på. Det är uppståndelsen från det döda som fick dem att inse, fick dem att förstå vart pusselbitarna passar ihop. Att det var sant, att det var på riktigt. Att Jesus inte bara var en vanlig människa, utan han var människa och han var 100% Gud samtidigt. Han var Messias. Och en gång i raden när det uttrycks bara i förbifarten i Paulus undervisning eller egentligen försvarstal, det är när han står inför konung Agrippa och han ska få förklara sig. Så står det så här ifrån Apostlagärningarna 26:22-25. Om du har din bibel närvarande, annars ska jag läsa långsamt. Men med Guds hjälp står jag ännu idag som vittne inför både små och stora. Och jag säger ingenting annat än vad profeterna och Mose skulle ha sagt skulle ske. Att Messias skulle lida och att han som den första som uppstått från de döda skulle förkunna ljuset för både folk och för hedningarna. Då han talade detta till sitt försvar ropade Festus: du är från vettet, Paulus. Din stora lärdom gör dig galen. Och Paulus svarade: jag är inte galen, högt ärade Festus. Vad jag säger är sant och förnuftigt. Jag är inte galen. Det jag säger är sant och förnuftigt. Precis så är det. Jesu gärning och liv. När man läser skrifterna på rätt sätt så blir det fullkomligt logiskt. Fullkomligt glasklart när pusselbitarna hamnar på plats. Jag tänker Paulus, om det var någon som kunde Bibeln på den tiden, de hade ju bara Gamla testamentet. Om det var någon som kunde det så var det Paulus. Han var lärd, han hade suttit i Gamaliels fötter, han kunde mer än de flesta. Men helt plötsligt så fick han en uppenbarelse från Jesus. Han slogs till marken och han fick värdera om allting. Hans pusselbitar var ihopsatt fel. Han hade inte läst Gamla testamentet utifrån Guds kärlek. Läst Gamla testamentet utifrån Jesu verk på jorden. Genom Guds nåd, genom det som han har för oss. Han hade läst det på ett annat sätt. Kan jag läsa Bibeln fel? Ja, det går. Paulus lyckades. Men så var det en pusselbit, en uppenbarelse, en ganska kraftig uppenbarelse från Jesus som fick han att förstå på ett helt nytt sätt. Och uppståndelsen var en av de pusselbitarna. Han levde. Han var inte död. Det var inte det förkunnandet av en död Jesus han jagade. Det var en levande Jesus. Jesus sa ju faktiskt till han: Saulus, Saulus, varför förföljer du mig? Sa Jesus till honom. Jesu uppståndelse från de döda slog på ett sätt undan benen för fruktan. Rädslan för döden. Då liksom nu är ju kanske just tanken på döden läskig. Någonting man inte vet någonting om. Och precis då som nu så finns det många människor som går med rädsla för det. Fruktan för det. Jag är inte tillräckligt det eller? Inte tillräckligt det eller? Jag har ju gjort det här eller? Jag har inte gjort det här. Det var så då. Och det är så nu. Och det kommer antagligen alltid vara så i oss människor. Men vad som hände på korset var att det slog undan benen för det här. De som insåg vad det var som hände på korset, som verkligen förstod vad det var han sa när det är fullbordat, när han uppstod på tredje dagen och började visa sig för dem igen, slog undan benen för djävulen som på ett sätt försöker få oss att fastna i det här. Rädslan för döden. Det som hindrar oss från att se Guds nåd. Det som hindrar dig från att se Guds kärlek för dig. Att han är för dig. Han är inte emot dig. Han vill gå med dig. Han vill inte putta undan dig. Det som hindrar dig från att se det kommer inte från Gud. Det som lärjungarna egentligen fick till sig, tänker jag, och vad som är det stora centrumet. Det börjar egentligen på julafton. Vi firar jul, vi firar påsk och vi firar pingst och så vidare. På julafton när Jesus föddes, inkarnationen. Det är någonstans det stora. När lärjungarna förstod det här att han var inte bara en människa utan det är Gud. Han den heligaste av de heligaste. Han som är ur tid kom in i tid. Han som är den största av alla kom ner och blev som en vanlig tjänare. Han gick här med oss. När de insåg att Gud verkligen hade kommit in från evigheten in i vårt som är tidsbundet. Kommit från sitt heliga till det som vi är i. Levde ett helt syndfritt liv. När de insåg att just det, han blir utsatt för det här och det här och det här. Han gjorde ingenting fel. Vad betydde det offret på det där korset egentligen? Och de står där och han blev ett med mänskligheten. Det är ju fantastiskt. Jag tänkte på att Gud blev ett med mänskligheten. Och han dog din död. Det var inte så att han dog sin död. Han dog din död. Han blev ett med dig på korset för 2000 år sedan. Och när han gav upp sin anda där så var det din anda han gav upp för att du skulle få ett evigt liv. Han gick ner i dödsriket, står det, och han väckte upp dem som var insomnade. Han släppte ut fångarna ur fängelset, står det på någon annanstans. Han tog nycklarna till dödsriket och han uppstod igen inför lärjungarna. Thomas, han tvivlade. Om det är du så måste jag få känna på dina sår. Och han fick känna på såren i hans händer, hans piskade rygg. Han fick förstå, det här är Jesus. Det är på riktigt. Han har uppstått från de döda. Nu får vi börja prata om det där igen som hände på berget. Vi fick ju inte säga någonting. Nu har han uppstått från de döda. Nu förstod de vad uppståndelsen från de döda innebar. Och det stod att Jesus gick med dem i 40 dagar. Jag funderar ofta på vad sa han? Och hur lyssnade de här dagarna när de förstod vem han var fullständigt, när det inte fanns något tvivel längre. Jag ska läsa ett bibelord här från Hebreerbrevet 2 som beskriver hela kärnan på ett så fantastiskt sätt. Hebreerbrevet 2, vers 9 och så 14 och 15. Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, det vill säga du och jag, fick han på liknande sätt del av kött och blod, inkarnationen. För att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen. Och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Jesus friköpte dig och mig på korset. Det var det som blev fullbordat. Du är fullständigt friköpt. Det finns ingenting du kan lägga till eller dra ifrån eller göra om du så vill det i ditt religiösa sökande. För det är klart. Du är friköpt. Du är frälst. Och det är klart för dig att bara börja gå i. Om det här är en ny uppenbarelse för dig när du sitter hemma, så är det bara att börja gå i det. För det är sant. Det är 100% färdigt för dig att gå i. Och du har ett evigt liv. Du ska leva om du än dör. Det finns inget hinder. Och Guds ande flyttar in i dig. Allt det där händer när du inser det här. Det finns ingen magisk frälsningsbön någonstans i Bibeln överhuvudtaget. Vi brukar be den för att någonstans på ett sätt markera att nu går jag in i det här. Men bönen i sig är ju inget så. Utan det är att du börjar tro det här. Du börjar förstå det här och gå i det. Det är det som är liksom grejen. Det finns en fantastisk vers i en låt som heter In Christ, eller som heter In Christ Alone. Och den lyder så här, versen: No guilt in life, no fear in death. Alltså ingen skuld i livet, ingen rädsla för döden. Och jag frågade Jörgen, ska du nu visa din rygg? Det ska jag inte göra. Jag har nämligen tatuerat över hela min rygg. Det vill säga, har du ingen skuld i ditt liv? Vet du om att du är friköpt? Det finns ingen synd någonstans, någonting fel som ligger i vägen. Du är förlåten, du är ren, du är helig i hans namn. För han var helig, han var ren. Det han gjorde var fulländat. Du behöver inte lägga till någonting. När du förstår det så finns det ingen rädsla för döden. För den finns inte längre. Den är borta. Det är ett evigt liv som väntar. No guilt in life, no fear in death. På svenska heter den I Kristus själv. Och jag tänkte vi skulle sjunga det här nu tillsammans efteråt innan vi firar nattvard. Men innan vi gör det så skulle jag vilja be för dig som sitter där hemma. Jag tror vi alla funderar kring det här, och det här låter ju så enkelt när jag säger det. Vet jag det här så blir jag aldrig rädd. Och så är det ju givetvis inte. Men därför när vi närmar oss Jesus så blir det så verkligt för oss. Och då liksom tar det udden av det. Jag skulle vilja bara be för dig som sitter där hemma. i din livssituation. Och för dig som kanske sitter där nu och kanske första gången lyssnar på en gudstjänst och känner att jag tror ju det här. Jag tror ju faktiskt på Jesus, det som hände, som jag lärde mig i skolan eller under konfirmationen eller vad det än är du har hört om Jesus innan. Det är sant för dig. Han älskar dig och han dog för dig. Han friköpte dig. Så skulle jag vilja be för dig också. Så nu bara ska vi be tillsammans allihopa. Och sen ska vi sjunga lovsång och fira nattvard. Så Herre, jag tackar dig för den här stunden. Tack för varje människa som sitter hemma i sin soffa just nu, vid sitt köksbord, i sin bil, på en parkbänk ute i det fina vädret eller vad det än är, Herre. Tack att du just nu kommer med din närvaro, att du kommer med din kraft, med din kärlek och med din frid, med din uppståndelsekraft in i våra liv. Jag bara ber för den som är sjuk just nu, så ber jag om fullkomligt helande. Jag ber att du bara ska omsluta dem just nu, att du ska göra så att de känner att du är där rent fysiskt på ett sätt i deras kropp just nu. Och för de här som sitter hemma som kanske börjar tro för första gången nu, så bara tackar jag dig, Herre, för att deras namn är skrivna i livets bok. Jag ber att du bara ska bara ge dem ännu mer av ditt goda in i deras liv. Att du bara ska lysa upp deras väg och att de ska förstå de närmsta dagarna att din hand är om dem, är med dem hela tiden. Att de lever i förutberedda gärningar som det står i Bibeln. De ligger redan färdiga för dem. Det är bara att börja gå i dem. Jag bara tackar dig för det här. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Till Pingstkyrkan i Trollhättan. Påsken är över. Men den är inte förbi. Vi har en serie nu på haft på 3 veckor som heter Med påsken i ryggen. Och vad innebär det att ha en påsk i ryggen? I slutet av gudstjänsten nu så kommer vi att fira nattvard. Och nu kanske du sitter där hemma och tänker, jag har inte förberett. Och nu har han börjat predika redan, vad gör jag nu? Ta det lugnt. Jag kommer be i slutet och sen så kommer det komma en lovsång innan nattvarden. Så du hinner fixa det under den lovsången om du inte har gjort det än. Så då kan du ta fram din druvjuice och ditt bröd. Det finns någonting som har upptagit mitt teologiska tänkande extremt mycket skulle jag vilja säga. Eller det som har upptagit det mest åtminstone under de sista 2 till 3 åren i mitt liv. Och det är just det här. Vad betyder det att ha en påsk i ryggen? Vad var det som hände på korset egentligen? Och vad har det för implikationer? Alltså vad är konsekvenserna av korset för dig och mig i våra liv? Här och nu och in i evigheten. Liksom, vad var det som blev fullbordat? När Jesus sa det är fullbordat. Ja, vad blev fullbordat? Det har jag tänkt på extremt mycket och fördjupat mig i, ska jag säga. Häromdagen så satt jag och läste ifrån Markus 9. Min vardagliga läsning, så där ett kapitel. Och så kom jag till Markus 9 och det är i det kapitlet när Jesus tar med Jakob, Johannes och Petrus upp på ett berg och visar sin härlighet, står det. Och de kommer upp där och helt plötsligt så förvandlas Jesus. Han liksom får vita kläder och helt plötsligt så uppenbarar sig Mose och Elia. Och de bara, liksom, vad är det här som händer här? Och helt plötsligt så kommer ett moln och så hör de från molnet Guds röst som säger, det här är min son, den älskade. Lyssna till honom. Och lärjungarna liksom bara, ska vi börja bygga? Vi bygger tält här. Vi stannar här. Det här är ju så härligt, det är ju helt fantastiskt. Och jag kan förstå dem kanske. Men tänker in i den upplevelsen på ett sätt. Man går bara, för oss som liksom lever här och nu idag, så skulle det ju vara riktigt häftigt att bara gå med Jesus, den fysiska Jesus som gick på jorden för 2000 år sedan. Men för dem var ju Jesus en lärare, en människa. Visst, han gjorde fantastiska saker och de anade ju givetvis, och han sa kryptiska saker som liksom, är han Guds son eller är han Gud eller liksom sådär. Och helt plötsligt så sker det här. Och den upplevelsen och sen så när de går ner från berget så står det så här. Markus 9 och 9, om du har din bibel där, står det. På vägen ner från berget sade han åt dem att inte berätta vad de hade sett förrän människosonen uppstått från de döda. De tog fasta på det ordet och talade med varandra om vad som menades med att uppstå från de döda. De här 3 söndagarna så är det just det någonstans som vi talar om. Uppståndelsen. Vad betyder uppståndelsen? Genom hela Nya testamentet så lyfts Jesu död och uppståndelse fram gång på gång, hela tiden. Kristen tro handlar inte om att tänka rätt, göra gott, massa göranden. Det är ofta ofrånkomligt att det blir så. För att när man tror på den här aktuella händelsen så händer någonting. Gud flyttar in, Guds ande börjar bo i dig och helt plötsligt så börjar du fungera på ett nytt sätt. Du börjar göra de här sakerna. Men det är inte sakerna som gör dig kristen. Det som gör dig kristen är att du tror på den här händelsen. Det som gör dig kristen är att du är en lärjunge till Jesus. Att du tror på det här faktumet att det hände. Och det här faktumet, det hände kring personen Jesus Kristus. Det är vad allt handlar om. Det handlar om honom, med honom. Det handlar om hans inkarnation, hans död och uppståndelse. Det är trons kärna. Inkarnation, liv, död, uppståndelse. Det är kristen tro. Det är kärnan. Jörgens predikningar de sista veckorna innan här, del 1, så talar han om vad gör det här? Kunskapen om det här faktumet, den här faktiska händelsen i historien, vad gör den med mig? Och Jörgen talar om att oavsett framgång eller motgång så bärs vi framåt när vi har en påsk i ryggen, när vi har förstått vad påsken innebär. Och förra söndagen så predikade han om samma, liksom, om uppståndelsen, men mer utifrån kraften i uppståndelsen. Kraften som kommer, liksom, som vi har del i genom den. Och han utgick mycket från Efesierbrevet 1, en fantastisk bön som Paulus ber ut i sitt brev där. Och han bad ut den bönen för oss, till oss. Det var helt fantastiskt. Och jag skulle vilja citera lite hans nedskrivna böner här för er från hans utkast. Och sen skulle jag egentligen kunna gå hem, för det är så bra. För dig, eller mig, där tron är lite statisk, lite platt eller lite färdig, så ber jag om uppenbarelsens ande så du ska få se och förstå att Gud har mer för dig. Du är inte färdig. Gud är inte färdig med dig. Han tänker mer för dig. Gud, öppna mina ögon, öppna hjärtan, väck hunger, längtan efter mer av dig. Eller för dig med en omöjlig situation, med snyggt förpackad hanterbar tro, socialt accepterad om det nu finns. Gud, visa din oerhörda kraft, din uppståndelsekraft just nu. Låt under ske i liv just nu. Sjukdom gå, ångest ge vika, hopplöshet lämna, för att din oerhörda kraft är verksam i den som tror. Amen, säger man till den. Det kan du säga hemma i vardagsrummet också. Och idag ska jag tala om uppståndelsen på samma sätt, fast om det eviga livet. Uppståndelsen och förståelsen, kunskapen om evigheten, det himmelska hoppet. För det är mångt och mycket det som blir den stora uppenbarelsen för lärjungarna. Det som på något sätt gjorde att de kunde leva fullständigt frimodigt utan fruktan för vad som skulle komma. Ett bibelord som jag ska utgå från idag på ett sätt, och som är det enda bibelordet du kommer få i bilden. Jag kommer försvinna en stund och den kommer komma upp. Det är det här. Och om det är någonting du ska komma ihåg så är det just det här. Du kan glömma nästan resten, men det här, för det här är det här jag kommer att tala om. Johannes 11:25-26. Jesus sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Jag säger det en gång till. Jesus sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Vilket löfte. Om man tänker på den här lilla vers, eller två verser som det är, som är mitt i en mening i ett större sammanhang, som egentligen just då handlar om tröst till Marta, som kommer och säger: Lazarus har dött. Och sen så blir han uppväckt från det döda. Just då, i det tillfället, så tänker jag att lärjungarna tänker: ja, men det var ju det handlade om. Ja, just det, uppståndelsen här nu. Han uppstod från det döda. Men sen händer det här då, som jag läste i inledningen, men när Jesus visar sin härlighet då, och de börjar inse någonstans, när Gud hörs från ett moln och säger: det här är min älskade son, lyssna till honom. Pusselbit efter pusselbit börjar hamna på plats. Och jag tänker i mångt och mycket i vår tro, i vår vandring med Jesus, i läsning av Bibeln och i relation till kristna vänner, så är det just många pusselbitar som liksom ska börja passa ihop. Och jag tänker att efter uppståndelsen så är det, tänker jag, att de här pusselbitarna för lärjungarna, helt plötsligt så bara passar de. Och de förstod och de blev tokfrimodiga allihopa. Kanske är det inte så konstigt att de alla utom Johannes gick i döden för sin tro. För de var helt livrädda, eller orädda. Totalt fearless. Det fanns liksom, och vi ska leva om vi än dör. Och en gång i raden av många, när de just talar om uppståndelsen. När man läser evangelierna till exempel, så står det att Jesus, han talade om riket och han botade sjuka. Det var mycket det handlade om. Men sen så kommer man över till apostlagärningarna och så börjar man se gång på gång hur lärjungarna talar om uppståndelsen. Det är liksom någonstans som liksom kommer med hela tiden. Uppståndelsen är jätteviktig för dem. Det är någonstans grunden de står på. Det är uppståndelsen från det döda som fick dem att inse, fick dem att förstå vart pusselbitarna passar ihop. Att det var sant, att det var på riktigt. Att Jesus inte bara var en vanlig människa, utan han var människa och han var 100% Gud samtidigt. Han var Messias. Och en gång i raden när det uttrycks bara i förbifarten i Paulus undervisning, eller egentligen försvarstal, det är när han står inför konung Agrippa och han ska få förklara sig. Så står det så här ifrån Apostlagärningarna 26:22-25. Om du har din bibel närvarande, annars ska jag läsa långsamt. Men med Guds hjälp står jag ännu idag som vittne inför både små och stora. Och jag säger ingenting annat än vad profeterna och Mose skulle ha sagt skulle ske. Att Messias skulle lida och att han som den första som uppstått från de döda skulle förkunna ljuset för både folk och för hedningarna. Då han talade detta till sitt försvar ropade Festus: du är från vettet, Paulus. Din stora lärdom gör dig galen. Och Paulus svarade: jag är inte galen, högt ärade Festus. Vad jag säger är sant och förnuftigt. Jag är inte galen. Det jag säger är sant och förnuftigt. Precis så är det. Jesu gärning och liv. När man läser skrifterna på rätt sätt så blir det fullkomligt logiskt. Fullkomligt glasklart när pusselbitarna hamnar på plats. Jag tänker Paulus. Om det var någon som kunde Bibeln på den tiden, de hade ju bara Gamla testamentet. Om det var någon som kunde det, så var det Paulus. Han var lärd, han hade suttit i Gamaliels fötter, han kunde mer än de flesta. Men helt plötsligt så fick han en uppenbarelse från Jesus. Han slogs till marken och han fick värdera om allting. Hans pusselbitar var ihopsatt fel. Han hade inte läst Gamla testamentet utifrån Guds kärlek. Läst Gamla testamentet utifrån Jesu verk på jorden. Genom Guds nåd, genom det som han har för oss. Han hade läst det på ett annat sätt. Kan jag läsa Bibeln fel? Ja, det går. Paulus lyckades. Men så var det en pusselbit, en uppenbarelse, en ganska kraftig uppenbarelse från Jesus, som fick han att förstå på ett helt nytt sätt. Och uppståndelsen var en av de pusselbitarna. Han levde. Han var inte död. Det var inte det förkunnandet av en död Jesus han jagade. Det var en levande Jesus. Jesus sa ju faktiskt till han: Saulus, Saulus, varför förföljer du mig? Sa Jesus till honom. Jesu uppståndelse från de döda slog på ett sätt undan benen för fruktan. Rädslan för döden. Då liksom nu är ju kanske just tanken på döden läskig. Någonting man inte vet någonting om. Och precis då som nu så finns det många människor som går med rädsla för det. Fruktan för det. Jag är inte tillräckligt det, eller inte tillräckligt det, eller jag har ju gjort det här, eller jag har inte gjort det här. Det var så då och det är så nu. Och det kommer antagligen alltid vara så. Just människor. Men vad som hände på korset var att det slog undan benen för det här. De som insåg vad det var som hände på korset, som verkligen förstod vad det var han sa när det är fullbordat. När han uppstod på tredje dagen och började visa sig för dem igen. Slog undan benen för djävulen som på ett sätt försöker få oss att fastna i det här. Rädslan för döden. Det som hindrar oss från att se Guds nåd. Det som hindrar dig från att se Guds kärlek för dig. Att han är för dig. Han är inte emot dig. Han vill gå med dig. Han vill inte putta undan dig. Det som hindrar dig från att se det kommer inte från Gud. Det som lärjungarna egentligen fick till sig, tänker jag, och vad som är det stora centrumet. Det börjar egentligen på julafton. Vi firar jul, vi firar påsk, vi firar pingst och så vidare. På julafton när Jesus föddes, inkarnationen. Det är någonstans det stora, när lärjungarna förstod det här att han var inte bara en människa utan det är Gud. Han den heligaste av de heligaste. Han som är ur tid kom in i tid. Han som är den största av alla kom ner och blev som en vanlig tjänare. Han gick här med oss. När de insåg att Gud verkligen hade kommit in från evigheten in i vårt som är tidsbundet. Kommit från sitt heliga till det som vi är i. Levde ett helt syndfritt liv. När de insåg att just det, han blir utsatt för det här och det här och det här. Han gjorde ingenting fel. Vad betydde det offret på det där korset egentligen? Och de står där och han blev ett med mänskligheten. Det är ju fantastiskt. Jag tänkte på att Gud blev ett med mänskligheten. Och han dog din död. Det var inte så att han dog sin död. Han dog din död. Han blev ett med dig på korset för 2000 år sedan. Och när han gav upp sin anda där så var det din anda han gav upp för att du skulle få ett evigt liv. Han gick ner i dödsriket, står det, och han väckte upp dem som var insomnade. Han släppte ut fångarna ur fängelset, står det på någon annanstans. Han tog nycklarna till dödsriket och han uppstod igen inför lärjungarna. Thomas, han tvivlade. Om det är du så måste jag få känna på dina sår. Och han fick känna på såren i hans händer, hans piskade rygg. Han fick förstå, det här är Jesus. Det är på riktigt. Han har uppstått från de döda. Nu får vi börja prata om det där igen som hände på berget. Vi fick ju inte säga någonting. Nu har han uppstått från de döda. Nu förstod de vad uppståndelsen från de döda innebar. Och det stod att Jesus gick med dem i 40 dagar. Jag funderar ofta på vad sa han? Och hur lyssnade de här dagarna när de förstod vem han var fullständigt, när det inte fanns något tvivel längre. Jag ska läsa ett bibelord här från Hebreerbrevet 2 som beskriver hela kärnan på ett så fantastiskt sätt. Hebreerbrevet 2, vers 9 och så 14 och 15. Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, det vill säga du och jag, fick han på liknande sätt del av kött och blod, inkarnationen. För att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen. Och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Jesus friköpte dig och mig på korset. Det var det som blev fullbordat. Du är fullständigt friköpt. Det finns ingenting du kan lägga till eller dra ifrån eller göra om du så vill det i ditt religiösa sökande. För det är klart. Du är friköpt. Du är frälst. Och det är klart för dig att bara börja gå i. Om det här är en ny uppenbarelse för dig när du sitter där hemma så är det bara att börja gå i det. För det är sant. Det är 100% färdigt för dig att gå i. Och du har ett evigt liv. Du ska leva om du än dör. Det finns inget hinder. Och Guds ande flyttar in i dig. Allt det där händer när du inser det här. Det finns ingen magisk frälsningsbön någonstans i Bibeln överhuvudtaget. Vi brukar be den för att någonstans på ett sätt markera att nu går jag in i det här. Men bönen i sig är ju inget så. Utan det är att du börjar tro det här. Du börjar förstå det här och gå i det. Det är det som är liksom grejen. Det finns en fantastisk vers i en låt som heter In Christ Alone. Och den lyder så här, versen. No guilt in life, no fear in death. Alltså ingen skuld i livet, ingen rädsla för döden. Och jag frågade Jörgen, ska du nu visa din rygg? Det ska jag inte göra. Jag har nämligen tatuerat över hela min rygg. Det vill säga, har du ingen skuld i ditt liv? Vet du om att du är friköpt? Det finns ingen synd någonstans, någonting fel som ligger i vägen. Du är förlåten, du är ren, du är helig i hans namn. För han var helig, han var ren. Det han gjorde var fulländat. Du behöver inte lägga till någonting. När du förstår det så finns det ingen rädsla för döden. För den finns inte längre. Den är borta. Det är ett evigt liv som väntar. No guilt in life, no fear in death. På svenska heter den I Kristus själv. Och jag tänkte vi skulle sjunga det här nu tillsammans efteråt, innan vi firar nattvard. Men innan vi gör det så skulle jag vilja be för dig som sitter där hemma. Jag tror vi alla funderar kring det här, och det här låter ju så enkelt när jag säger det. Vet jag det här så blir jag aldrig rädd. Och så är det ju givetvis inte. Men därför när vi närmar oss Jesus så blir det så verkligt för oss. Och då liksom tar det udden av det. Jag skulle vilja bara be för dig som sitter där hemma i din livssituation. Och för dig som kanske sitter där nu och kanske första gången lyssnar på en gudstjänst. Och känner att jag tror ju det här. Jag tror ju faktiskt på Jesus, det som hände, som jag lärde mig i skolan eller under konfirmationen eller vad det än är du har hört om Jesus innan. Det är sant för dig. Han älskar dig och han dog för dig. Han friköpte dig. Så skulle jag vilja be för dig också. Så nu bara ska vi be tillsammans allihopa. Och sen ska vi sjunga lovsång och fira nattvard. Så Herre, jag tackar dig för den här stunden. Tack för varje människa som sitter hemma i sin soffa just nu, vid sitt köksbord, i sin bil, på en parkbänk ute i det fina vädret eller vad det än är, Herre. Tack att du just nu kommer med din närvaro, att du kommer med din kraft, med din kärlek och med din frid, med din uppståndelsekraft in i våra liv. Jag bara ber för den som är sjuk just nu, så ber jag om fullkomligt helande. Jag ber att du bara ska omsluta dem just nu, att du ska göra så att de känner att du är där rent fysiskt på ett sätt i deras kropp just nu. Och för de här som sitter hemma som kanske börjar tro för första gången nu, så bara tackar jag dig, Herre, för att deras namn är skrivna i livets bok. Jag ber att du bara ska bara ge dem ännu mer av ditt goda in i deras liv, att du bara ska lysa upp deras väg och att de ska förstå de närmsta dagarna att din hand är om dem, är med dem hela tiden. Att de lever i förutberedda gärningar som det står i Bibeln. De ligger redan färdiga för dem. Det är bara att börja gå i dem. Jag bara tackar dig för det här. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen.